WikiLeaks-grundaren Julian Assange var ett stort namn för 10 år sedan, men numera så har han varit rätt bortglömd, och det här är på grund av en lång process där han kämpar mot att bli utlämnad till USA, där han då anklagas för spionage och informationsbrott bland annat. Och 175 år i fängelse är det som väntar om han blir utlämnad, vilket han kan bli, för högsta domstolen i Storbritannien har nu avslutat en 2 dagars process där de har funderat på den här saken då, eftersom Assange kämpar emot den här utlämningen med näbbar och klor. Och hur det gick, det får vi och Assange höra först i mars när den här domen kommer. Erik Larsson, vad tror du, kommer han att bli utlämnad eller inte i slutändan?
Jag vill inte spekulera över det, för att det kan sluta lite grann hur som helst. Men det finns ju ett beslut att han ska utlämnas till USA, och domstolen under förhandlingarna nu så skulle man ju ta ställning till hans rätt att överklaga det helt enkelt. Det kan landa lite hur som helst. Vi hoppas ju naturligtvis att han inte kommer att utlämnas, för att enligt vårt sätt att se det vore det helt orimligt.
När du säger vi så pratar vi om Reportrar utan gränser. Erik Larsson, du är alltså ordförande för det här, och du är med i Nyhetspodden tillsammans med mig, Thomas Selén, för att just prata om fallet Julian Assange. Välkommen hit.
Tack.
Frågan är då, vad är det Julian Assange egentligen har gjort för att få USA att vilja stoppa honom i finkan då i 175 år? Och för att svara på det här så borde vi backa bandet en del. Australiensaren och hackaren Julian Assange gjorde sig ett namn som grundaren av sajten WikiLeaks, och som dök upp på nätet 2006. Det var väl lite där det började. Erik, om du skulle försöka beskriva WikiLeaks, vad är det för någonting?
Det är en plattform som startades, precis som du sa, i början på 2000-talet, och den startades för att kunna sprida hemliga dokument från olika läckor som fanns då så här inom myndigheter och organisationer. Och så här. Och grundtanken är ju att allmänheten har rätt att veta vad som sker i deras namn. Så att genom WikiLeaks så har det kommit information om illdåd som stater, organisationer och företag har gjort sig skyldiga till. Man får tänka lite grann att det här var de sociala mediernas barndom. Det fanns någon jättestor tro på att på fri information, och att fri information och spridning via sociala medier skulle leda till mer öppna och demokratiska samhällen. Och de som låg bakom WikiLeaks, det var ju journalister, det var kinesiska dissidenter, det var IT-människor, programmerare som Julian Assange till exempel. Och ganska snabbt så fanns ett jättestort intresse för det här nya sättet att presentera information, och det var många som anslöt sig frivilligt. Och Julian Assange kom sen att bli deras talesperson och även kallades för WikiLeaks chefredaktör. Men man får också tänka på att WikiLeaks kom ju som en liten förvåning för mer etablerade och traditionella medier som hade ett annat sätt att förpacka information. Så att, det var mycket uppmärksamhet kring WikiLeaks.
Ja, den här uppmärksamheten, den exploderade ju 2010 när WikiLeaks plötsligt var på allas läppar efter en rad läckor då som gällde den amerikanska militären. Vad var det som hände där 2010? Vad var det som läckte mer specifikt?
Ja, det var ju väldigt många olika dokument vid olika tillfällen som kom ut under det året. Men det som de flesta kanske minns är en film som är inspelad 12 juli 2007. 2010 så kom då den här filmen, publicerades den. Och den visar hur en amerikansk attackhelikopter i Bagdad skjuter ihjäl 12 civilpersoner, varav 2 är Reuters-journalister. Väldigt otäck film faktiskt där. Och samma år så kom även en läcka om dokument från Afghanistan som visar hur 100-tals civila har dödats där i samband med USAs insatser i Afghanistan. Det kom även material från Irak som visade olagliga avrättningar. Och vi har också en annan läcka visar Cablegate. Alltså det var 250 000 sidor från olika amerikanska ambassader runt om i världen. Så att det var omtalat på väldigt många sätt.
Ja, och reaktionerna var ju stora överallt. Men i USA så var det ju kanske större än någonsin. Vad skulle du säga, vad var reaktionerna på de här läckorna i USAs ledarskikt?
Väldigt starkt såklart. Det WikiLeaks gjorde, de drog ju ner byxorna egentligen på amerikanska militären och många myndigheter när det visade sig att militären hade gjort sig skyldig till att många civila hade dött runt om i världen. Så att det var vissa som ville terrorstämpla WikiLeaks till exempel.
Vad var reaktionerna bland allmänheten då? Var de liksom på Assange sida eller var det mer sådär att de höll samma linje som den amerikanska toppskiktet här?
Ja, det beror nog på vilken man frågar. Såklart så ledde det här till att väldigt många blev upprörda när man såg att civila hade dött. Det var ingen tvekan om det. Och sen så var det ju också, Ryssland var ju till exempel snabbt ute och tyckte att det här var det bästa som har hänt, att nu kunde man avslöja hur USA egentligen är. Och det var ju många auktoritära grupper som vill USA illa, som har utnyttjat de här läckorna för att göra en egen poäng av det liksom så här, va. Och samtidigt så har det ju också varit de som har varit väldigt upprörda för att de menar att amerikanska liv har ställts på spel i och med att det kommer fram hemlig information som kan skada dem. Liksom så där. Så att det har varit lite blandat, men man kan säga att det har varit väldigt starka reaktioner i alla fall.
Och Julian Assange då har ju blivit någon slags frontfigur och liksom 2010 var ju startskottet för hans långa resa. Samma år, alltså 2010, så befann han sig i Sverige, flydde landet efter att ha anklagats för sexbrott mot två kvinnor, något som han själv förnekade. Och han flydde till Storbritannien då, där han först greps av polis för att utlämnas till Sverige. Men han smet från polisen då och fick, som du nämnde här, och han fick ett gömställe på Ecuadors ambassad i London där han då satt i någon slags självpåtagen husarrest då i cirka 7 år. Och sen 2019 då så lyckades brittisk polis arrestera honom igen när han lämnade ambassaden och han då dömdes till fängelse för att ha smitit från rättegången, alltså borgensbrott och så vidare. Och det här att han fortfarande då sitter i fängelse i Storbritannien beror på då att USA har begärt honom utlämnad för spionage och databrott. Men nu är det alltså 2024 och det här kom igång 2010 och det är 14 år. Varför har den här processen mot honom tagit så fruktansvärt lång tid?
Det har varit flera överklagande under den här perioden. Och sen så har han ju själv gömt sig på ambassaden från 2012 till 2019. Så det är ju kanske inte så märkligt att det har dragit ut på tiden. Och sen får man ju tänka på en annan sak också. Att det här är väldigt politiskt laddat. Det är många länder, det är många juridiska system som är inne och drar i honom. Vi har Ecuador, i Sverige, Storbritannien, USA. Och att nå någon enighet kring det där, det leder till att det tar lång tid helt enkelt. Sådär. Mm. Så att...
Men själva kärnfrågan i det här och i den här utlämningen till USA, vad betyder det om han faktiskt blir utlämnad?
Ja, det skulle ju vara att skicka en signal som jag ser det till... Men alla de som vågar visselblåsare, som vågar läcka dokument. Det skulle också vara en signal till journalister att publicera inte nyheter eller utgå inte från hemliga dokument och publicera saker som vi har gjort. Till exempel dödandet av civila. För då kan det gå riktigt, riktigt illa. Så att det är därför det här fallet är så principiellt viktigt också. För att den signalen leder ju liksom till att flera journalister och visselblåsare verkligen måste fundera en gång till ifall de ska avslöja de här illdåden. Så ytterst sett så kan ju konsekvenserna bli att vi inte kommer att få veta vad militären, västerländsk militär ägnar sig åt helt enkelt.
Även om man nu har hört lite mindre om Assange den senaste åren så har han stöd av många olika människorättsorganisationer. Bland annat Amnesty har, precis som Reporter utan gränser, krävt att den här utlämningsorden ska dras tillbaka av USA. Och under de här senaste rättegångsdagarna så var det mängder av människor utanför domstolen som var där för att protestera mot processen och visa stödet då för Assange. Vad skulle du säga, är det här fallet liksom en pressfrihetsfråga eller är det en människorättsfråga?
Ja, man kan nog se det som både och, men vi som pressfrihetsorganisation på Reporter utan gränser, vi ser ju det framförallt som en pressfrihetsfråga. För att när vi tittar på det så ser vi hur en publicist har tagit del av hemliga dokument, och det här sker ju varje dag över hela världen, att journalister får tag på hemliga dokument och publicerar. Men i det här fallet så har det retat upp personer och myndigheter i den grad att man vill statuera ett exempel helt enkelt. Så att på det viset så blir det ju en pressfrihetsfråga. Det blir också ett problem med för visselblåsare. Det kommer att bli svårare för journalister att få tag på dokument om visselblåsare inte vågar lämna ut uppgifter som, där det har hänt då saker liksom som allmänheten inte känt till tidigare.
Nå, det här med visselblåsare då. Assange ska ju ha samarbetat med åtminstone två kända visselblåsare. Chelsea Manning, som var den som gav Wikileaks informationen om exempelvis just Afghanistan som du nämnde tidigare. Och sen har vi Edward Snowden, ett annat känt namn. Han läckte information om hur USAs säkerhetstjänst NSA spionerar bland annat på sina medborgare och utländska politiker. Och som du också nämnde, så en av de saker som lyfts upp av motståndare till Assange är ju att den här sortens läckor, den skadar amerikanska medborgare, det skadar amerikanska soldater, det skadar amerikanska intressen. Håller du med? Har det här skadat USA och USAs medborgare?
Ja, det beror ju på hur man ser det. Alltså, det är ju klart att den amerikanska militären skadas ju om det kommer fram att man har agerat, ja, att civila har dött, att man har dödat civila i andra länder. Det var ju därför Chelsea Manning läckte, för jag tyckte att det var orimligt att en demokrati skulle bete sig på det viset. Och för då enskilda personer, ja, det är möjligt att vissa kan ha råkat illa ut. Men det är också möjligt att en demokrati som begår illdåd och sopar saker under mattan har ett problem på något sätt. Sen så finns det såklart uppgifter, militära uppgifter som inte kan röjas. Men de här uppgifterna som har kommit ut från WikiLeaks, att civila har dödats, det är väldigt skrämmande, och alla demokratier har en skyldighet att gå till botten med de här. Det här är ju väldigt viktigt att den här typen av gärningar kommer fram.
Ja, nu är vi ju då i 2024, och när WikiLeaks och läckorna blev offentliga 2010 så var det här ju enormt stora nyheter. Men så här nu 14 år senare då, så måste man nästan påminna folk om exakt vem Julian Assange var och vad de här läckorna handlade om. Vad skulle du säga så där, vad ledde hela den här långa härvan till? Vad är det som har förändrats som ett resultat av alla de här läckorna egentligen?
Jag tycker att en konsekvens av det här är ju att vi har sett färre läckor. Vi har inte sett lika stora läckor som WikiLeaks de senaste åren. Och vi har också sett hur länder har lagt hårdare lagstiftning. VDM, som är ett svenskt demokratiinstitut, har tittat på det här och konstaterat att i sin rapport från förra året att 47 länder i världen ökade censurreglerna för medier. Och det här sker parallellt som demokratin runt om i flera länder i världen har backat de senaste 10 åren. Så att jag skulle nog vilja säga att en konsekvens är att vi kanske har fått upp ögonen om att även demokratier kan begå illdåd. En annan konsekvens är att vi ser en stramare och hårdare lagstiftning i demokratier där yttrandefriheten har pressats tillbaks, där pressfriheten har minskat.
När du säger så här just att antalet läckor har minskat, vad beror det på att det har minskat? Är det just på grund av att demokratin är på tillbakagång, eller har man börjat sätta hårdare åt mot visselblåsare till exempel? Eller vad tror du anledningen är?
Jag tror att det är båda de skälen. Jag menar, demokratin minskar när vi ser en hårdare censur. Men sen så tror jag väl också att en del tekniska hjälpmedel används allt mer för att övervaka befolkningen. Kring 2006 när WikiLeaks startade och 2010 när de här dokumenten kom ut, det var ju samma år som arabiska våren också, då fanns det ju en stor tilltro på att de här sociala medierna skulle användas för att demokratiska revolutioner. Men ett par år senare kan vi ju då konstatera att det i väldigt hög omfattning användes just för övervakning och kontrollera, men också för att sprida desinformation. Så att det finns nog flera orsaker till att det har blivit så.
Ja, men om man återgår till Assange själv då, för honom så har det åtminstone lett till ett decennium av förföljelse och isolation som verkar både då ha påverkat hans fysiska och mentala hälsa. Och med tanke på hur lång tid det här nu har gått sedan det här fallet drog igång, vad är ens intresset i dagsläget att vilja fortsätta komma åt Assange? Varför kan man inte bara låta honom vara? Varför kan inte USA bara lägga ner allting?
Jag tror att det handlar om två saker. Dels det här med att det är många som faktiskt inte kan glömma att han har spridit de här dokumenten som har läckts. När man har trampat då mäktiga personer på tårna så vill de vill hämnas helt enkelt. Det andra fallet är att man också vill skicka en signal att gör inte så här. Var försiktig om du är journalist. Sprid inte de här uppgifterna. Var försiktig om du är visselblåsare. Så att jag tror att det finns flera anledningar till att man fortsätter att ta upp det här fallet. Men jag kan ju naturligtvis bara spekulera om det. Den frågan borde ju rimligtvis ställas till de som är efter honom fortfarande. Men många av dem vill ju inte svara på den frågan.
Tack Erik Larsson för att du var med i Nyhetspodden och pratade om det här.
Tack.
Thomas Helén heter jag. Jonna Noponen producerade. Micke Andersén stod för tekniken. Och kom ihåg att logga in med ditt yllekonto, favoritmarkera Nyhetspodden och fortsätt lyssna på oss.